Välkomna till Varför skjuter Downing med kusinerna Oskar Öberg och...
Carl Blom.
Då kör vi!
Jävla stolen.
Men jag sitter så jävla dåligt också, Kalle.
Ja.
Alltså, vänta nu. Nu vart det bättre. Ja, det här funkar. I get some hard to know. I don't know. För lyssnarna kanske man ska berätta att i det här avsnittet kommer vi kanske gå in på ändå lite mer fotbollsinriktade diskussioner kanske, Kalle.
Mm.
Alltså de kommer ju säkert flytta ut lite.
Mm.
Men kanske inte lika mycket fiction som Nej. I förra avsnittet.
Nej, precis. Vi har ju äntrat några Harry Potter-världar ett tag här.
Absolut, och de älskar vi, Kalle. De vill vi absolut inte så bli av med.
Nej.
Men det kan vara bra som ett litet avbrott. Mm. Gå in på något annat. Så... En tanke som jag hade till det första ämnet, Kalle, det är att du sitter och pratar med en random människa i 2 timmar.
Okej.
Okay. Så en öl har blivit par öl.
Alltså jag är på krogen liksom.
Du är på krogen?
Mm.
Och ni har som börjat komma igång, ett par, som sagt, ni har fått i ett par öl och ni har diskuterat livet och fotboll och hon börjar få reda lite... på din syn på saker, din fotbollsfilosofi helt enkelt.
Mm.
Och nu börjar ni komma in på vilka favoritspelare ni har.
Okay.
Och du kommer droppa nu 2 namn som hen kommer känna att aha, det här hade jag nog kunnat gissa mig till utifrån det Kalle har redan berättat för mig.
Ja.
Och sedan, när hen som minst anar det, kommer du droppa 2 namn som hon kommer tänka, oj, shit, Kalle Blom, han är en mer komplex människa än vad jag trodde.
Okej.
Okay. Ja.
Mm.
Feel free.
Ja, jag kör.
Ja.
Jag tyckte att det var lite svårt, jag säger det innan så här, jag hoppar på, att man får väl göra någon sorts distinktion mellan spelare man verkligen beundrar på grund av att de är, alltså, på grund av att de är riktigt bra. Lex Iniesta, Özil, Yaya Touré och så vidare. Man kan beundra dem också för deras kvalitet, men jag har satsat mer på liksom på just spelartypen på något sätt. Och kanske okay. lite personerna också. Det är svårt att göra de här såhär, riktigt benhårda distinktionerna, men jag satsar på någonting mer där, spelartypen.
Ja.
Och vi pratade ju om fylla förra podden.
Ja.
Och jag är väl ganska full i den här kontexten, va. För jag känner ju att i den här positionen, när jag är lite så här loungefull, sitter på någon sån här, antingen någon nation i Uppsala eller vet, en sån här myskopub i söder om Stockholm så här, då blir jag gärna ganska romantisk.
Ja, det kan jag tänka mig.
Och jag ser det här lite som en diskussion, du vet, att ta upp och rabbla en massa olika spelare, filosofier och sånt där. Det är liksom en diskussion som gärna jag relaterar till musik. Alltså, den här diskussionen förenar musik och fotboll för mig. Jag ska försöka beskriva lite mer ingående. Alltså, det här är ju min chans lite grann att kliva in i en väldigt självutlämnande roll. Alltså, du vet, lite som vi pratade om tidigare, Stjärnorna på slottet, varning. Alltså, jag blir ju Lampard. I förra avsnittet när han du vet, så här, berättar om sitt liv inför David Moberg Karlsson som sitter där med anime ögonen.
Ja.
Och jag får verkligen chansen bara berätta om hur jag ser på livet och så vidare liksom.
Go for it.
Och jag kommer ju berätta om på tal om den här musiken, jag kommer ju berätta om hur mycket jag identifierar mig, du vet, med så här Joy Division och Ian Curtis. Eller fotbollsmotsvarigheten, typ ryska scenets pass and move-fotboll när de vann UEFA-cupen 2007. Jag slänger gärna in de här obskyra, du vet, grejerna också. Du vet, så här, för att de ska förstå att jag är insatt i mina saker, liksom.
Ah, ja.
Du vet hur mycket jag gillade Las Vegas innan de slog igenom på viktigt. Och, eller fotbollsmotsvarigheten då, att Innan de hypade Yaya Touré så var jag där och påpekade att han var en riktigt bra spelare i Monaco liksom.
Fantastiskt.
Och det här kommer bli en ganska smärtsam tillvaro, tänker jag, för den här personen. Du, alltså, ah. Du sitter ju redan här nu och cringear medan jag berättar om det. Precis som lyssnarna gör också. Ja, men det kommer bli lite outhärdligt för den andra personen.
Absolut, och jag tror att det finns ett stadie i den här konversationen med dig där det kommer slå över till att bli jobbigt.
Ja.
Men jag kan tänka mig efter ett tag då du börjar så här, få av dig en del av dina tankar. Till en början kommer det vara härligt. Mm. Och man kommer sitta och berätta mer, Kalle.
Mm.
Men till slut kommer man känna att hur kommer jag bort härifrån, Kalle?
Precis, och det är då jag kommer att dricka alldeles för många öl också. Ja, nej, men alltså i alla fall. Det dröjer ju inte länge innan jag tar fram min första vinylerhyllan. Ja. Som jag börjar snacka upp, du vet, så här orimligt mycket.
Ja.
Och det är inte Woodstock 69 jag pratar om nu, utan det är ju Manchester 2008.
Ja.
Jag väljer här och droppa min första. Det är Steven Ireland.
Absolut.
Ja.
Och du har ju varit inne på Ireland tidigare avsnitt också.
Mm.
Och, så, ja.
Nej, men alltså här, redan här har jag ju redogjort för min syn på fotboll lite grann. Och det, för jag ska försöka förklara det i enkla ordalag, liksom, så här, mitt optimala fantasilag på något sätt. Min fotbollsfilosofi. Det är väl... Jag tänker mitt favoritlag är ju lite grann i den här traditionen Barcelona, Atletico, Ryssland, Holland, Lobanovski-lagen.
Ja.
Du vet, så här, 4-3-3, så här, något sånt där organiserat, välsynkronerat kaos. Alltså, liksom ett högpresslag, mycket passningsspel, byta positioner och så vidare. Gärna med så här en... Kantspelarna får gärna flytta in inåt i planen och vara flexibla i sina roller, och så en ensam mittfältslivare bakom och så vidare och så vidare. Rörforward och sådär.
Mm.
Som sagt, Barcelona är väl en ganska bra modell för det på något sätt.
Absolut.
Och jag har ju bilden av Steven Ireland som en fattigmans Iniesta.
Jag tror att det är så få i fotbollsvärlden som droppar så här Iniesta i samma mening som Steven Ireland, Kalle. Det här kan vara liksom en... Ja, jag vet inte. Det är en nyhet.
Ja, precis. Det är någonting.
Det kan vara första gången det nämns på jorden.
Mm. Nej, men jag ser ju... Han har ju någonting i... Alltså, han har ju en bra split vision. Han är bra med bollen. Har ett lugn i sitt passningsspel. Och ganska bra flyt i steget. Tar sig bra in i straffområdet. Och kan ju spela, du vet, den här rollen som... alltså, en av tre på mitten, liksom.
Ja.
Det är ju två Steven Irelands framför en Sergio Busquets på ett mittfält. Du förstår ju nu hur patetiskt det här samtalet är. Det har ju den här personen...
Ja, men jag märker, jag börjar justera runt och så. Jag ser att det finns intressantare sällskap. Några vackra damer vid baren.
Ja, precis. Men alltså, och i det här fallet så har du att göra med... Man kan ju tycka då, Kalle, skärp dig, vad fan, ta in gäster i så fall.
Ja, men det här är ju faktiskt i Premier League också.
Mm.
Så jag vet inte, kommer du komma in på något annat som är Premier League, Kalle?
Nej, i princip inte. Jag har en liten utvikelse, men annars inte. Men, eller utvikning. Men alltså, anledningen till att jag tar honom är för att han har ju... Alltså, jag tycker att det är skönt om det finns en stor bredvid. Det finns ju en stor bredvid Ireland. Inte bara på grund av alla rackartygarna håller på med. Utan på grund av att den här oförlösta potentialen öppnar sig ju någonting. Det öppnar sig ju någon möjlighet för mig att fantisera om någonting. Om någonting som kunde ha blivit, du vet.
Blir det lite så Alexander Lebe-vibbar?
Ja, verkligen. Det är en annan spel jag hade kunnat ta upp. Men jag valde att inte göra det.
Nice.
För jag har, alltså alla som känner mig någorlunda vet att jag har kört de här konversationerna med alla vitryssar och ryssar hit och dit. Så jag valde att försöka utesluta dem. Jag har inte helt gjort det, men nästan.
Nej.
Precis. Så att jag väljer Steven Ireland här.
Mm.
Som symboliserar, du, som sagt, de två mittfältarna framför en ensam mittfältslibero i mitt fantasilag då.
Absolut, och jag respekterar det, framförallt förstår jag det. Som sagt, och de som har varit uppmärksamma lyssnare hade nog kunnat ana det här också.
Precis, exakt. Jag har ju lobbat för honom lite tidigare. Men i alla fall, det tar ju inte lång tid innan jag vill ta fram nästa obskyra singel ur min hylla.
Mm.
Och det är ju en gammal rysk länga, såklart. Det är ju Andreas Arvin. Ja, men alltså Andreas Xavi, när han var som bäst, han hade alla egenskaper jag söker hos en ytterspelare i mitt lag. Alltså han är en typisk inside winger, du vet, kan röra sig inåt i planen, kommer med...
Får jag bara fråga liksom så här, säger man inside winger eller typ inside out winger?
Alltså, ja, jag är inside winger.
Ja, det är lättare, vi köper den.
För man brukar ju säga in and out striker om vissa strikers, så jag säger inside winger.
Ja.
Fotbollssemantik. Nu ska vi se. Ja, men alltså... Jag tänker mig mitt lag då, alltså en varsin Arshavin på vardera kant, klonad. Ah. Och så Arlen centralt. Förstår du
vad
det här blir i det här laget? Vilket flow det kommer få.
Jag tänker så här att efter ett så länge samtal med mig så märker man att jag har en förkärlek att ta ganska enkla vägar.
Mm.
Ja, men du vet, det ska vara smidigt och effektivt och ja, men så här, mycket jobb på lite tid.
Mm.
Så, och man kan också se mina tankar liksom, att de matchar på något sätt ofta min okomplicerade klädstil. För där skiljer vi oss ganska mycket.
Mm.
Du har en mer genomtänkt klädstil.
Mm.
Medan jag har ofta standardblå jeans och en slapp kofta och en ganska så här, trist svart H&M t-shirt.
Mm, precis, och jag tänker också här att precis som jag tänker igenom mycket hur jag ska uppfattas av andra människor, så väljer jag mina spelare ut efter. Jag har ju valt Steven Adler för att den här personen mitt emot mig ska tro att jag har verkligen någonting i baktanke med det här.
Ja.
Jag vill liksom... vad säger
du? Du vill profilera dig personligt att vi gör det här valet.
Precis.
Ja.
Mm.
Ja, men det kan bli lite så för mig också. Men då tänker man så här, minimalism och så, det är en nyckelord i min vokabulär egentligen.
Mm.
Så... Det kommer inte komma som en chock då. Då jag nämner att en av mina absoluta favoritspelare i Premier League är Michael Carrick.
Mm.
För han är väl lite av Premier Leagues fotbollsminimalist, Kalle.
Mm.
Du vet, allt han gör är hyfsat okomplicerat men också så här stört effektivt.
Ja.
Och jag kan tänka mig så här, en del uppfattar inte, du vet, den här 2-meterspassningen. Mm. Alltså det säger inte så mycket för det otränade ögat.
Nej.
Du vet... Det där, att det han gör liksom, att det är så stört effektivt.
Mm. Vi kan ju sortera in, jag tror att du kommer uppskatta spelare som Jonny Mikel och Sergio Busquets även, som spelar i samma tradition egentligen.
Ja, Busquets absolut. Mikel lite mindre.
Lite för oambitiös kanske.
Ja.
Men Lucas Leiva tycker jag är lite spelare, har samma kvaliteter också. Håller du med eller?
Nej, du kommer inte följa Lukas på den här, Kalle.
Fan.
Jag vet att du försöker köra en liten sneaky.
Nej, men jag tycker att han har samma kvalitet, lika bra kvaliteter.
Absolut, men jag tror ändå så här att okej, du kommer ändå in på en diskussion här då om de här Lukas-spelarna också. Alltså, Carrick är ju den bästa av de spelarna i Premier League. Men just att du vet de här O'Leary-supporterna som har fått i sig 4-5 öl.
Mm.
De kan ju spy galla över en Carrick, att han inte drar 4-5-6 spelare med en överstegare och sånt.
Mm, precis, och inte spela rakare och inte våga slå mer avgörande passningar och så vidare.
Exakt, mm. Men för dig och mig så är det som ljudmusik då vi ser de här småpassningarna.
Mm.
Eller då han bara lite lätt så här, sidleds förflyttar sig så att han täcker typ 3 olika passningsmöjligheter.
Mm, mm, absolut. Precis.
Det är ju,
jag tror att nästan varje lag behöver ju den här återhållsamma, tålmodiga mittfältstypen, fotbollsminimalisten. Nästan varje lag ska tilläggas.
Exakt, exakt. Och vi har ju pratat mångt och mycket om att en sån här typ hade varit perfekt kanske i Chelsea. Alltså nu nämnde du Mikel, men alltså en Carrick som är lite mer passningsskicklig också än Mikel.
Mm, precis, så kanske, ja precis, Mikael har ju problem med löpstyrkan också över längre sträckor. Det har ju för sig Carrick kanske också, men han är något...
Absolut, men det känns som att Carrick har lättare att få så här, genom bollen mellan de olika lagdelarna.
Mm. Jag kan även ta så här ett fattigmans exempel här. Jag i den här diskussionen, jag blandar mig i här. Du vet, jag har ju tagit mig nu från fåtöljen, lämnat den bakom mig nu när personen gick in på baren och skulle beställa. Och jag kommer in och så slänger jag fram Danny Murphy kanske?
Ja! Ohoho! Det är party nu, Kalle. Jag vet inte, jag är ju ett super Danny Murphy-fan.
Ja, nej, men
jag förstod aldrig att inte mer såg storheten i honom. intressant för lyssnarna att höra lite så här, vilka vi är som spelartyper.
Nej, men jag kommer inte in på det här nu.
Ja, men kan vi inte bara dra en snabb egentligen sagt? För Kalle, du hade ingen så superlång karriär, men det var väl ändå, du spelade ändå fotboll några år.
Ja, fram till jag var 13-14 kanske.
Så här, om jag nämner för lyssnarna att så här, du är lite av en blandning av Mertesacker och Jenkinson.
Ja, jag skulle nog mer säga att jag är Jenkinson, och eller typ så här Steve Finnen kanske, möjligtvis.
Mm.
Relativt habil ytterback slash mittback.
Absolut.
Men jag var för långsam egentligen för att vara en Carl Jenkinson.
Det är ja, då är det Mertesacker. De två ölen och den här människan som du pratar med, den har varit på väg några gånger att sticka, men den är ju, den vet ju att du har något i bakfickan. Mm. Det kommer komma något intressant alternativ här.
Mm. Precis, och det är här jag väl egentligen droppar mina guilty pleasures. De singlarna eller låtarna som jag gärna håller för mig själv, som jag gärna berättar för andra. Du vet såhär Miley Cyrus Wrecking Ball, senaste hiten som jag gärna lyssnar på 5 gånger.
Exakt, eller Party in the USA, den är också bra.
Ska vi se, och det första jag nämner är faktiskt inte längre Premier League-spelare, men har varit och har spelat för Liverpool.
Ja.
Och det är ju Alvaro Arbeloa.
Ja.
Jag tycker att Arbeloa är så här en underskattad, otroligt pålitlig spelare som alltså också underskattas på grund av att hans stil inte är så fashionabel liksom.
Nej.
Det ser sällan sexigt ut när Arbeloa kliver fram längs högerkanten och driver på liksom.
Nej.
Det är väldigt mycket Gareth Barry ytterback över det.
Absolut.
Men det ser ganska oflowigt ut och konstigt ut. Men han har ju det här. Han är väldigt, jag tycker att han är underskattad i nästan alla bemärkelser. Otroligt skickligt defensivt, alltså underskattad offensivt. Och tog sig ofta fram i Liverpool, nästan lika ofta som Glenn Johnson, och gjorde det på ett effektivt sätt också. Inte alls dålig på att slå inlägg och på att hota in i straffområdet till och med. Han är en sån typisk moneyballspelare, alltså underskattad för att han inte passar i någon sorts, du vet, så här modern.
Kan han vara facklig? Och den som skulle vara Premier League så är Arbeloa just nu är väl Sabaleta. Men Sabaleta börjar få lite uppmärksamhet.
Ja, precis. Absolut. Ja, nej, men det har du helt rätt i. Det finns ju någonting där. Sabaleta har ju fortfarande lite fler drag som känns lite mer spännande. Du vet, den här frustrationen, aggressionen som gör att han känns väldigt aggressiv och så vidare. Arbeloa var ju lite mer tålmodig och tillbakadragen liksom, sett i spelartyp.
Ja.
Men sen, det drar ju inte längre. Jag hoppar ju snabbt vidare till nästa person, för jag är ju så eager för att hoppa in på fjärde spelaren. Ah. Men egentligen har jag tagit två spelare. Och jag kan beskriva den spelartypen ganska snabbt. Det är så här, den poänggivande mittfältaren är ofta så här, i släpande anfallsroller. Inget kreativt under. Och jag ser att du pratar om minimalister. Det här är ju den offensiva mittfältsminimalisten. Saknar spetskvalitet som ju oftast gör att de hamnar, du vet, i lite sämre lag. Men tar ofta så här väldigt smarta löpningar in i box och är väldigt raka i sin spelstil, och de kräver liksom ett lag som har lite rakare spelmodell för att de ska funka. Eller att det finns många andra kreativa mittfältare som kan göra det jobbet liksom. Och då, det är egentligen Kevin Nolan och Tim Cahill som jag sorterar in i den här traditionen. Även Marouane Fellaini till viss del. Ja, men du vet, så de ligger precis bakom och lurar bakom en Andy Carroll eller en Jelavic eller något där. Och det ser ju så tråkigt ut när de spelar. Du vet, så det är inte alls det här flowet. Men de levererar ändå så här 10-15 baljer per säsong.
Alltså, vet du vad de har för drag också? Du vet, de är distinkta. Mm. Alltså, om bollen droppar ner där, då tar de inte en extra touch i onödan, utan det är pang.
Precis. Och jag undrar inför den här personen då, om man verkligen värdesätter de här spelarna nog mycket. Alltså, vi pratade om förra programmet om det här med slumpmässighet, eller förra tror jag att det var. Alltså att när David Silva så driver runt med bollen med många stegisättningar och har ett naturligt mönster i sitt passningsspel, du vet, man nästan ser när han ska radera ut en lagdel med varje passning, så har ju de här spelarna någonting mer, det är någonting mer slumpmässigt över dem. Och det är inte såklart om de ska leverera ett mål varje match, men då och då dyker de upp och så gör de viktiga mål. Och jag tror att det underskattas just på grund av att det finns ett visst element av slumpmässighet i det de gör.
Absolut.
Vad jag menar.
Jo, men absolut. Men, och, men det är ju ja, exakt. Det är just för att de kan gå en hel match och det kan verka som att de inte har bidragit med så mycket. Alltså, det ser inte alltid så vackert ut under 90 minuter. Nej, och så dyker de upp där 91-92 minuten. Jag menar, som du säger, David Silva, han kommer påverka matchen från minut ett och så. Det är inte givet med en Kevin Nolan.
Nej. Alltså, han kommer slå. Har du en Xabi Alonso nere i banan så är det inga problem. Men alltså, jag menar, du kommer inte skapa särskilt mycket målchanser med ett mittfält på Mark Noble, Ravel Morrison och Kevin Nolan. Som West Ham har. Det är ju inget så här supersexigt mittfält.
Eller men Morrison ska väl, han är väl lite sexig, men han är inte färdig.
Nej, precis. Eller alternativt om man utesluter Morrison och sätter in, vad heter han, Diame.
Ja.
Ja, det är lite sexigt.
Men han har ju ett jävla tungt skott som är lite sexigt ändå, Kalle.
Ja, så han har ju ett litet Dembele-ryck också. Han är ganska snabb.
Exakt.
Jag med.
Ja, men du vet, de här långa stegen så att han... Ja.
Nej, men ja, precis. Och just det där med avtryck på matchen tror jag är viktigt i det här sammanhanget. Nej, men jag tror att det är därför de underskattas väldigt mycket. För att de inte har det här... Alltså, de spelar ofta väldigt enkelt. Alltså, Tim Cahill och Nolan var ju experter på att slå dinkta bollar på ett tillslag. Både i mål och till medspelare egentligen.
Ja.
De gör ju ändå inte bort sig tekniskt. Det gör de ju absolut inte. Men det finns ju ingenting... De är inga kreativa under de här spelarna.
Så här, Kalle. Du vet att inom mig finns en liten så rebellisk sida. Du vet, jag ska inte säga arrogant, hans solotyp och så, men lite åt det hållet, som vill gå sin egna väg och ifrågasätta mycket.
Ja.
Lite odräglig ibland kanske.
Ja, faktiskt.
Så jag kan tänka mig, under de här två timmarna, och har jag dessutom fått i mig lite öl, så kommer det ju komma fram någon gång under konversationen. Och snappar man upp det så kanske man kan förstå lite av mitt första oväntade val. Och det här är ju en liten hatkärlek, så den är inte given liksom så här. Det är inte 100% ren kärlek.
Nej.
Men jag har lite hatkärlek för Ashley Cole.
Okej.
Okay. Och jag menar så här, som Arsenal-supporter som jag är, så vore det mest rimliga att hata Cole något oerhört. Och det förstår jag, och jag gör det också till viss del. Men det finns ju en del som av mig som fascineras av honom. Du vet, hans sätt att gå på hemliga möten med Mourinho och hans intensiva aggressivitet, du vet, mot alla högeryttrar. Och sen tänker jag, ja, men du vet, hans psyke egentligen, för han har fått ta så mycket skit, Kalle. Och du vet, han går sin egna väg och den är inte alltid så jävla vacker.
Nej.
Men den kanske inte är lika ful heller som alla människor vill få det till.
Nej.
Och jag tänker, Kalle, är vi inte alla bara människor som försöker så gott vi kan att ta oss fram här på jorden?
Ja, jo. Du är fan sympatisk mot Ashley Cole nu, alltså. Du är
så, ja, men så här...
Man var så här vänligt inställd du är.
Men så här, exakt. Men det är för att på samma sätt som Kalle Karlsson ville lyfta fram de här Mikkel och alla de där för att balansera upp en så här större diskussion, så kanske jag ger lite kärlek till Ashley Cole för att balansera upp allt hat som finns mot honom.
Jo, men det är väl rimligt.
Exakt, så i sådana diskussioner då blir det som så här att ja, jag vet att så här, han säger att det ska vara min bror, bara, men okej, han är uppfuckad liksom så här. Okej, det kan jag veta inuti, men om någon annan skulle snacka skit om honom och säga mig så här, massa så här ont, då skulle jag kanske ändå vilja försvara honom lite. Så det är lite svårare med After Cold, att jag vill bara balansera upp lite. Men efter den, alltså då om det var en Arsenal-supporter jag snackade med, Kalle, då har jag lämnat mig nu. Men säg att det är någon annan som ändå förstår mig lite. Och vi har börjat komma in på så här spirituella ämnen och kärlek och liknande. Men nu börjar jag komma igång också lite. Alltså, det har blivit en till öl på det här. Och jag börjar komma upp lite energi. Och det gillar jag också. Jag har ju en tendens att komma i hög energi ganska ofta. Glida in i någon slags av extas. Ja, men det är lite som en tonåring egentligen. För om man skulle säga så här, du är ju yngre än mig, Kalle. Men du kanske är mentalt äldre än vad jag är.
Ja, jag är kanske mer lillgammal.
Ja.
Ja.
Okej, okay, men vår mentala ålder, den kanske är ganska jämn då egentligen.
Ja, kanske. Ja, det är möjligt.
Absolut. Så, men om man kommer då tillbaka till hög energi, så har jag ju lätt att connecta med så hög energilag.
Mm.
Som typ Borussia Dortmund.
Mm.
Alltså sådana som det osar vitalitet runt egentligen.
Ja, precis. Ja.
Men jag vet ju så här, vi har ju tidigare, jag har ju också så här, droppat lite hintar efter avsnitt.
Mm.
Men det, hans namn tål så att nämnas igen.
Mm.
Och det är Mathieu Flamini. Ja, men...
oj, oj, oj. Ja, precis. Speciellt med tanke på att du droppade honom, eller du nämnde honom i världslaget där för ett antal år sedan. Du har aldrig kunnat släppa det.
Nej.
Jag förstod det. Det där har legat pyrt så jävla länge liksom. Det är därför du vill ta upp det här ämnet i podcasten överhuvudtaget, för att du ska kunna få nämna Flamini.
Det är klart. Och du, jag vet att vi var inne på det för några avsnitt än. Då ville jag inte riktigt erkänna att jag haft med Flamini i världslaget.
Mm.
Men jag kan ha varit oärlig just den gången, för jag kan ändå så här, du kan ha haft rätt där, Kalle.
Ja, jag är helt säker på att jag hade rätt.
Ja, men i alla fall, han är ju, är inte han lite som en, du vet, en Red Bull i människoform? Alltså han har ju mycket energi, Kalle.
Ja, absolut.
Springer sönder motståndare på skoj, och du vet, han glidtacklar allt och alla, och du vet, det är förmodligen sina lagkamrater också, Kalle.
Ja.
Alltså jag kan tänka mig att sådana som Wilshere flyger på träningar. Så jag tänker att han har lite den här, du vet, domderar, han har dessutom, du vet, han lite domderar Sabaleta,
ja.
Grejen i sig.
Fast med lite mer fransk touch givetvis då.
Ja, lite mer fransk. Men ja, han kanske kan vara redo för världslaget igen, Kalle. Det finns ett par saker som vi behöver reda ut, har vi tänkt på. Det är mycket viktiga saker. För här i fotbollsvärlden, eller framförallt i trötta studios, får vi ofta höra att så kallade inside wingers skulle passa utmärkt som centrala offensiva mittfältare.
Mm.
Det är typ att en Bosse P nämner att en Coutinho skulle passa utmärkt i en central offensiv roll.
Mm.
Men vi har ju funderat lite på det här nu, och vi har ju försökt redogöra. Eller vi ska väl redogöra nu för vilka egenskaper egentligen en offensiv mittfältare ska ha. Och vi kan förklara lite mer också vilka spelare som passar bättre för en inside winger roll. Och då tänker vi att jag släpper ordet fritt här.
Precis. Jag vill inte prata lite fritt om det. Vi ska väl börja kanske med någon typ av definition utav en inside winger och lite exempel. Jag vet, har du några spontana, när du tänker på inside winger, vad tänker du då? Vilka spelartyper tänker du på? Vilken typ av arbetsbeskrivning har en inside winger?
Den som jag tänker mig, så tänker jag att man vill ofta sätta en inside winger i en utmanande roll. Alltså i kanske en mot en situation eller... ja, alltså en utmanande roll. Man vill ge, och man vill också så här... att den ska kunna, den får gärna röra bollen lite mer också.
Precis. Gärna söka fickan mellan, du vet, en inne mittfältare, bakom en inne mittfältare i motståndarlaget och ytterbacken. Alltså ja. Så att man kan radera ut en lagdel genom en passning. Alltså söka sig inåt i planen ofta. Även om de kan utmana på en kant, så söker de sig gärna inåt i banan för att hitta just den här rollen och kan slå den avgörande passningen också.
Exakt, och jag menar så här, rent historiskt så kan man väl säga att Wenger började väl använda sig ganska mycket av de här yttrarna i sådana som typ Overmars och sen Ljungberg och Pires.
Ja, verkligen. Absolut.
Och Mourinho kom ju sen också och började använda sådana som Robben och Joe Coulson.
Även om de var lite mer, typ en sån som Damien Duff var ju betydligt mer av en klassisk winger.
Exakt, ofta hade de en klassisk winger då som Damien Duff då.
Precis. Nej, men det finns ju, och kanske även Robben är ju lite utav mer utav en klassisk winger. Han går ju mer på avslut, är lite rakare i sin spelstil än säg till exempel Ribéry, tycker jag ändå, även om det är en marginell skillnad.
Ja.
Men jag har tagit upp lite några dygder. Vi tar i gammal aristotelisk stil, så har jag lanserat några dygder som jag tycker att en offensiv mittfältare bör ha och som jag tycker en inside winger bör ha.
Ja.
Och sen har jag även använt några exempel då. säga innan vi drar igång det här att alltså det är ju givetvis en komplex fråga vi ger oss in. Vi stiliserar ju väldigt mycket nu och förenklar någonting som är väldigt mångfacetterat. Alltså vi ska försöka att inte leva så mycket i klyschor. Och det finns väldigt mycket olika tiertyper. Alltså vi vill inte här diskvalificera alla som spelar en tierroll och som inte är en klassisk spelfördel. Absolut inte. Alltså vi har ju så här, det finns ju många olika typer. Det finns ju till och med så här wingertyper som spelar centralt. Du vet så här, Ljungberg spelade ju ofta någon gång centralt, du vet, bakom Henri i Arsenal. Han är absolut ingen tia. Och detsamma så här med typ så här, kanske en sån som Aiden McGeady eller de här terränglöparttyperna finns ju också som tier. Alltså Michael Bradley, Henderson, Freddy Guarin, ja men kanske Kevin Boateng till viss del också. Du vet, de är lite brunkiga typerna. Ja. Kevin Boateng har ju lite teknik och du vet sådana, men han har ändå mest energi och löpstyrka.
Ja.
Sen finns det ju genierna, Riquelme, Pastore, du vet, de här leverkänsliga typerna. Så att varje tia är unik och så vidare, så bla bla. Men som sagt, dygderna, jag återkommer till. Vi börjar med förenklingarna nu då, generaliseringarna. Och det tycker jag ju ändå att alltså en sån som är viktig mer bland tian, det är att ha ett större tålamod och en större disciplin i det man gör. Måttfullhet, pålitlighet, men framförallt så har de ett betydligt större helhetstänk än vad en inside winger har. Inside winger är en del utav ett lag, alltså en andel på något sätt, med en ganska specifik roll, ska slå den avgörande passningen. Medans tians roll är betydligt mer övergripande, har mer utav en uppbyggande roll snarare än en avslutande roll.
Ja, jag ser det nästan som en liten konsult som kommer in liksom, hjälper till lite där det behövs egentligen.
Precis. Och gärna se till också, om vi ska gå in på de här arbetsreferenserna, gärna den här typen också som ser till att alla fungerar på kontoret, förstår du vad jag menar? Som går runt och pratar med alla socialt och anstränger sig verkligen. Ja, men du vet så här, Özil går ju runt så här på kontoret, flyter mellan ytor liksom, för att se till att det trivs nere på avdelningen och sådär.
Ja, exakt. Han går runt i de olika avdelningarna, gör en smygpassning, får den tillbaka, men han ändå liksom visat att han är där.
Exakt.
Det finns där för dem.
Egenskaper hos tian som jag tycker är viktiga. Det är ju, och jag kommer att droppa lite olika exempel här på spelare då. Det är ju, alltså passningsprocenten hos en tia är ju avgörande. Man måste ha en ganska hög passningsprocent. Man måste vara en skicklig passningsspelare, det är ganska självklart. Men inte bara kunna slå de här avgörande passningarna, utan omvägningen däremellan. Och här finns det en spelare som utmärker sig, tycker jag, som har det här i sig. Och det är Toni Kroos. Toni Kroos är för mig något av en klassisk tia. Otroligt skicklig på att flyta mellan olika ytor, framförallt på att komma ner och möta boll, men även vara med i avslutningstillfällen. Som sagt, avvägningen mellan svåra och enkla passningar är han otroligt skicklig på. Och här, inside wingers roll i jämförelse med den här avvägningen, det är ju lite med att de slår ju ofta den svåra passningen, eller de ska slå den svåra passningen oftast. De har inget, deras ansvar liksom inte att se till att få till något flow, utan mer hitta de här, du vet, så här Hazard-passningarna, Coutinho-passningarna.
Exakt, jag tror du kommer till ett viktigt begrepp där, för flow, det tror jag det mesta handlar om, tänker jag. Alltså jag tänker mig egentligen att tian är en spelare, ja men du vet en perfekt konversatör, alltså vid ett middagsbord, som håller allt flytande egentligen. Du vet, det blir en bra stämning, den tar in den och den tar in den och plötsligt så här, utan man har tänkt på det, bara jävligt god stämning.
Precis.
Eller om det är typ en nattklubb och så, att du vet, han är kanske inte den som går fram och raggar aggressivt och så, utan han håller sig lite i bakgrunden och har kul, men det, alltså han kommer ju hooka upp det, men sådär lite smyg egentligen.
Medans den här inside wingers roll vid middagsbordet skulle vara med och komma med de här fräcka vitsarna tillfälligt. Som alla skrattar åt, det tycker jag är asbra. Sen så undrar alla, varför snackar inte han mer för? Men då säger vi så här att han kommer med de här bidragen. Han ska hålla sig till det. Det är hans styrka på något sätt.
Ska vi försöka summera ihop det här nu så här, att du kan få nämna då den perfekta offensiva mittfältaren som så här, Kalle Blom hade satt i sitt lag och den perfekta inside wingen som du hade satt på en kant.
Mm. Yes.
Så för att exemplifiera egentligen allt det du vill ha med de här
hos en tia, då är valet enkelt, då är det Toni Kroos.
Ja.
Tycker att han är den typiska tian.
Ja.
Och när det är en inside winger, då skulle jag nog välja en Arshavin i stor form. Såklart, Oskar.
Ja, men det, exakt. Och för mig blir det väl Özil som offensiv mittfältare och en Ribéry som en inside winger.
Mm. Mm. Okej. Okay. Ja, men,
yes. men då tycker jag vi har redogjort det hyfsat ändå. Det var inte såklart, Kalle.
Nej. Precis. Kontenten är väl bara att man inte kan bara enkelt överföra kvalitet från en position till en annan. Det är inte, alltså sambandet är inte så enkelt så att du kan sätta en person som är otroligt duktig som winger till en 10-position helt enkelt. Det handlar inte bara om kvalitet utan det handlar om egenskaper också.
Ja, komplex med fotboll.
Inte Yaya Touré. Alltså om jag skulle göra, du vet, en av de här go-listerna med världens mest kompletta fotbollsspelare, jag undrar ju om jag inte skulle placera Yaya Touré som topp 1. Ja, men jag är nästan inne på, alltså kanske en av världens främsta mittfältare. Jag tycker Yaya Touré har så otroligt många egenskaper som gör honom till en toppspelare.
Tycker du att han var den värsta spelaren mot Bayern? Eller var det att Bayern var för bra och att Yaya Touré inte ensam kunde liksom få fram sina egenskaper?
Nej, han kan ju inte göra någonting jobbigt ensam. Alltså, de var ju överbemannade på mittfältet. Det tyckte jag var väldigt kontent att man kunde dra från den matchen.
Ja.
Man kunde dra från den matchen. Jag tyckte City blev ju, även om Bayern tröttnade och blev lite nonchalant, och så blev ju City mycket bättre. David Silva kom in och fick det här numerära, i alla fall. Man inte var numerärt underlägset hela tiden centralt på mitten. Men i alla fall, jag tänkte återkomma till Yaya Touré. Jag tycker att han har, alltså, du vet, han har ju, om man tar in Yaya Touré, det spelar ingen roll vilket lag du sätter in honom. Han har ju någonting att tillföra till varje lag. Han har ju det kreativa ögat, passningssäkerheten, fysiken. Och även den här, att han kan spela alla typer av roller. Du vet, han kan gå ner i den här lugna mittfältslibera auran som Sergio Busquets har. Men samtidigt attackera in så här med frenesi som Steven Gerrard in i straffområdet.
Ja.
Och att han kombinerar en mängd egenskaper som egentligen är väldigt motsägande. Alltså lite, du minns den gången när C. Roberto helt plötsligt dyker upp som defensiv in i mittfältare för Brasilien i VM.
Ja. Ja.
Och alla bara så här, vad hände med C. Roberto? Han som var så här en trixig winger i Bayern München och nu är han så här en hårt jobbande mittfältare. Lite så känner jag ofta med Yaya Touré, att han har väldigt mycket egenskaper som är schizofrena på något sätt. Och att han skulle kunna kvalificera sig in nästan var som helst på planen på en position. Mittback, defensiv mittfältare, offensiv mittfältare. Nästan forward skulle han också kunna göra sig ganska bra som, tror jag också nästan.
Ja.
Så att jag tycker att det är, och som sagt, jag har tänkt mycket på det. Alltså, Barca har ju haft lite problem sista tiden. Man undrar om inte de skulle dra väldigt mycket nytta av att ha en Yaya Touré på deras mittfält faktiskt.
Ja, det var ju lite konstigt att de släppte han också.
Ja, väldigt konstigt. Han ville ju därifrån efter att man inte fick den här rollen som han ville ha. Dessutom petade de ju honom för Sergio Busquets sista som defensiv mittfältare. Så att det var väl ganska logiskt ändå. Och de fick ju bra med pengar ändå. Så att... Men det är klart, det är ju alltid lätt att vara efterhandsklok. Men just nu när Barca vacklar lite grann, man inte riktigt har den här... Jag säger inte fysik, för man behöver nödvändigtvis inte fysik. Man behöver ju en spelare som kompletterar, tycker jag, Sergio Busquets, som är lite långsam i omställningsspel. Man märker det ofta när andra laget attackerar Barcelonas backlinje. Alves ligger lite högt upp och Busquets tvingas ut i lite mer så här, ut mot kanten. Så man märker att han är ganska kantig. Inte speciellt bra i luftspelet när spelare som Zlatan sätter tryck mot Barcas mål också, till exempel.
Exakt,
jag menar... Om de hade haft en Yaya Touré som också, du vet, har det här Barca-tänket, de här sköna passningarna, det hade varit viktigt för Barca, tror jag.
Absolut, och Yaya Touré, han passar ju perfekt in i den här tanken om favoritspelare för Kalle Blom också. Den här allsidiga, flexibla, du vet, Ajax 70-tal-spelare.
Ja, absolut. Och det är ju därför jag var nära på att ta med Yaya Touré, men jag tyckte det var ett tråkigt val egentligen. Och jag vet inte om jag beundrar honom för att han är så otroligt bra eller för att det är just spelartypen, men jag upptäcker ju allt mer att det är just spelartypen jag beundrar också.
Ja.
Så att jag tror ju att ja precis, jag vill egentligen skänka en av mina observationer, vill jag egentligen skänka till att säga att Yaya Touré är så jävla bra helt enkelt.
Ja.
Sen hade jag ju tänkt upp ta upp en, jag har ju färskt min Arsenal Swansea från förra veckan, och Arsenal så är det tiki-takade sig genom hela matchen i princip och visade upp en bländande offensiv. Mm. Och jag tänkte nämna den här punkten till Arsenals fantastiska flow, men jag känns som att det har fått ett slut, eller?
Ja, det har fått ett slut, Kalle.
Ja, det blir lite baksrungare i verkligheten, men jag tycker fortfarande att jag kan, att den här poängen, eller att den här punkten har en poäng. Jag tycker att ni har hittat ett bra flow och att jag tror fortfarande att Arsenal kommer kunna plocka mycket poäng och kunna strida om eventuellt en ligaseger, så att...
Kalle, vi tror kan skäpp. Observationer.
Mm.
Du vet, som Arsenal-supporter kan man ju tycka att då man såg City möta Everton så borde man heja på City. Eller på Everton.
Mm.
Alltså det verkar ju rimligt.
Mm.
Men så här, jag gjorde ju inte riktigt det, Kalle. Och jag så här funderade varför så här. För jag menar, jag inser liksom så att man, City kommer ju vara en större ligakonkurrent.
Mm.
Men jag ogillar lag, du vet, som har momentum.
Mm. Okay.
Du vet, lag som är i någon slags zon där de känns som odödliga.
Mm.
Det är lite obehagligt. Och jag har känt det de senaste veckorna. Everton har börjat få bra flyt under vingarna.
Oh.
De har gjort smarta värvningar i transferfönstret. Oh. Och deras självförtroende är nästan så obehagligt bra.
Mm.
Baines är bättre än någonsin.
Mm.
Så jag blev som inte helt olycklig. Du vet, att deras förlustfria streak bröts.
Mm.
Jag jublade nästan lite då Negredo kvitterade.
Det kan vi lyfta in som, jag kan lyfta in som två övriga punkter faktiskt också, bara lite snabbt så här. Alltså, Negredo har ju visat sig vara en väldigt bra värvning. Alltså, det är ju en klassforward.
Ja,
otroligt bra han varit. Måste jag säga. Sen även... även det här är intressanta, men man har ju tänkt, jag i alla fall har ju tänkt tanken många gånger att du vet den här, alltså okej, Moyes är en stabil tränare för Everton, han levererar och så vidare, han, de kanske kommer 5-6 och så där, det ser bra ut, men kan det inte hända lite mer? Kan inte Everton bli lite mer spännande, vet så här, ha intressanta spelare, kan de inte bli det här med lite mer, ha ett lite bättre flow i laget och så där, inte vara så förutsägbara, och de har ju verkligen hittat det här. Det kommer ju, det är lite som att de utnämner ju lite grann Hamrén efter Lagerbäck nu när de tar in Martinez. Men det är ju det som är så skönt också med Everton nu. Att de har ju hittat det här maxflowet på något sätt. Nu kommer de ju säkert så här, åka på stryk mot Stoke hemma med 3-1 någon gång, vad vet jag. Men de här djupa dalarna, men det är ändå intressant att följa, måste jag säga.
Alltså, men även du som Liverpool-fan måste tycka att det är lite härligt att Everton, alltså bara fick ett litet hack egentligen i deras
det är härligt. Ja, men jag njuter ju. Ja, men jag känner ju så här att jag känner mig nästan lite förfördelad över att de, du vet, så här helt plötsligt fått Lukaku från skänkt från ovan, så här Gareth Barry är orimligt lätt och det är så orättvist.
Absolut. Men nog om det. Mm. Du vet att tidigare har jag så gjort kopplingar till golf och fotboll.
Mm.
Och jag tänkte göra en till, Kalle.
Kör hårt.
Ja, men du vet, i golf, då så här, en polare spelar jävligt bra.
Mm.
Ja, men du vet, han trycker ut så här 300 meters driver mitt på fairway.
Mm.
De gångerna är det ju jäkligt stor chans att du kommer att quick-hooka drivern.
Mm.
Alltså det vill säga, du vet, om en polare spelar bra, alltså ju sämre spelar du.
Ja, jo.
Alltså det är lite den dynamiken i golf.
Uh-huh.
Alltså känns det inte som att det finns lite av den dynamiken i Newcastle? Du vet, ju fler mål Remy gör, ju längre ifrån mål känns som Papi CC kommer.
Jo, det är ju verkligen den enes död, den andres bröd. Det
ja.
Det som gäller.
Alltså, för just nu känns det som att Remy har ju mål på allting.
Mm.
Medan CC, varje gång han får en chans så ser det ut som att han har världens sämsta självförtroende.
Jo, dels är det ju en dålig självförtroende grej, men sen det där flowet som han hade där ett tag när han precis kom, jag tror inte jag skådade ett sånt flyt över, alltså det sista mot han gör mot Chelsea, du vet, när en check bara kollar på bollbanan och den går in. Alltså det var definitionen utav flyt. Men det var ju bizarrt. Alltså det var ju någonting som man aldrig mer kommer få uppleva, att en spelare, vi pratat till om Asha, men om att han hade så här ett tillfälligt så här flow i sitt spel. Alltså CC är ju, du vet, så tog ju sin första dos heroin och liksom redan sen dess.
Men kändes det inte som att, så här, att det blev något, att han blev smittad av den baba som hade haft det flytet innan.
Ja, jo, det är sant.
Och så var det att de hade en lång kram egentligen. Och så överför den det till CC.
Ja, precis.
Men sen så kramade CC Remy. Och plötsligt vem... har liksom...
Ja, frågan är vem som Remy kramar nu här nästa. Det är ju väl...
Ja, det kanske blir... Det, vem skulle kunna bli? Amiobi.
Ja.
Jag hade inte så mycket alltså, mer. Alltså, det var så många givna annars man hade kunnat gå in på. Det var Uniteds Januzaj och att han är 22 år yngre än Giggs.
Ja, att han är ännu en jävla belgare. Det får ju fan räcka nu alltså.
Men frågan om man kommer välja Belgien då?
Men jag trodde, jag hörde bara på namnet och bara, fan, är det här polack? Grattis till polackerna liksom. Men nu ska vi se.
Men han kan ju, tydligen så kan han välja Kosovo, Albanien. Jag tror
ja, han är, tyckte det lät, ja, det är Jan Adnan heter han ju. Jag tror han heter Adam. Men Adnan, då har jag ju att det är en jugge liksom.
Ja, exakt. Så han kan välja Turkiet. Och det var, jag tror, jag såg på någon sändning nu med Roy Hodgson. Och tydligen ska de fråga sig för med honom.
Mm.
Om man kan på något sätt komma till England.
Mm, jag ser det nu faktiskt. På Wikipedia.
Ja. Men jag tror att det som...
England ska inte bara smutsa till sig honom. Alltså, det känns orättvist. Men kan de, ska, när fan ska de starta igång det här Kosovo-laget? Alltså, det är ju dags nu, fan.
Men du menar att alla ska bara bestämma sig för Kosovo?
Nej, men alltså, du vet, de har ju inte fått... Kosovo är ju inte ett erkänt land, så att det känns som att de måste kicka in. Men det har ju varit mycket snack om Kosovo, så här... Valon Berami och... jag tror att det... Vilka mer är det? Det är ett gäng i alla fall, spelare. Som har sagt att ifall Kosovo liksom blir...
Vilken svensk lirare var det som var...
Raskai var väl Kosovo. Sen har du ju... Bayrami är ju även Kosovo.
Men inte han Labinot?
Ja, precis. Harbutse är också Kosovo. Feisola heter han ju. Du vet, Djurgården.
Mm.
Även Kosovo. Så det finns ju, sen du vet Shaqiri, Serdar Shaqiri.
Just det.
Så sen har du ju även Granit Xhaka, Mönchengladbach, Kosovo. Ja, fan, jag har rabblat på hela deras landslag snart.
Det skulle kunna bli en intressant elva.
Jo, jag säger det. Bilda Kosovo.
Kan inte du försöka knyta ihop det här på ett snyggt sätt, Kalle? Kalle, dra programmets röda tråd.
Röda tråden?
Ja.
Ja, det skulle väl vara att Serdar Shaqiri och Kosovos framtida lagkapten är ett perfekt exempel på en person som ska spela inside winger och inte tia.
Som du om ett par år skulle kunna ta fram i en diskussion. Då du berättar om dina favoritspelare.
Ja, faktiskt. Han skulle kunna ta sig annars Avins roll där som en inside winger som flyter tillsammans med Steven Arlen framåt i planen.
You sang it earlier. And I'm gonna tell you. of you in the arms. Let the life down, man, and then I'm gonna die young.
There you go, Pete. We're gonna die young, baby.
Die young.
Come on. Does that make you want to fucking live and get in like a Vespa and drive around Venice?